Det är onsdagen den 12 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss och varmt välkomna tillbaka till Ledarredaktionens valbevakning. Nu är det ju 32 dagar kvar till valet och vi fortsätter att försöka ge er som lyssnar det viktigaste ni behöver veta och kunna för att hänga med i allt som sker. Idag ska vi faktiskt inte prata så mycket politik utan om valet i sig och hur det praktiskt går till. Alla vet vi ju att vi går och röstar vart fjärde år, att det är tre val, att man stoppar valsedlar i kuvert och så vidare. Men hur går det där till egentligen lite mer i detalj? Hur ser det konkreta regelverket ut? Och vad ska man själv tänka på när man går och röstar? Vem är det som bestämmer hur val ska gå till? Och vem är det som ansvarar för allt som blir gjort? Allt ska bli gjort. Och hur gör vi egentligen för att undvika risk för fusk och felaktigheter? Det tänkte jag vi skulle prata om mer om idag. Jag är glad att presentera dagens gäst, nämligen Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Varmt välkommen hit, Anna.
Stort tack.
Jättekul att ha det här. Finns mycket att prata om här. Jag tänkte börja med om det är några nyheter i år. För att val i Sverige brukar ju se ganska lika ut. Man går till samma lokaler, det är samma skärmar, samma lådor. Men ibland sker ju förändringar. Exempelvis har vi fått ett nytt sätt att ta valsedlar som vi ska återkomma till. Men är det några nya rent praktiska förändringar inför årets val?
Ja, den stora praktiska förändringen är att vi i Valmyndigheten kommer att skicka röstkort digitalt till de väljare som har digitala brevlådor.
Alltså Kivra?
Ja, om man har en digital brevlåda, det finns tre olika, så kommer röstkorten digitalt dit om man inte har tackat nej till att få myndighetsinformation från Valmyndigheten. Och för övriga så kommer röstkorten på papper precis som förut. Och det innebär också att du behöver inte ha med ditt röstkort när du går och röstar, vare sig du förtidsröstar eller röstar i vallokal, utan det räcker att du kan legitimera dig.
Vad har röstkorten egentligen spelat för roll historiskt? Vad har liksom grejen varit med dem?
Ja, både nu och historiskt så är den viktigaste grejen att det är en information till väljaren om sin rösträtt. Okay. Så du ser på röstkortet, det är inte alla som har rösträtt i alla tre valen. Du ser vilka val du har rösträtt i och du ser vilken vallokal du tillhör. Och historiskt fram till och med 2006 så var det röstkortet du behövde för att rösta. Då var du tvungen att ha med ett röstkort. Men från 2006 så infördes det att man behövde legitimation för att rösta.
Just det, vi ska återkomma till det också. Men vi ska prata lite mer om det där med valsedlar som jag nämnde inledningsvis. Många har nog lagt märke till att vi sedan några val har en ny ordning där man som väljare får gå och plocka valsedlar bakom en speciell skärm och sen får man gå vidare då in till det egentliga valbåset. Vad är bakgrunden till att man ändrade det där?
Bakgrunden var att Sverige fick internationell kritik. Kritik från internationella valobservatörer, OSSE och DIR som är de officiella valobservatörerna för att vi hade brister i valhemligheten på grund av att valsedlarna låg framme på bord och vem som helst kunde se vad man tog för valsedlar. Sen var det också många väljare som klagade på det. Det var många som tyckte att det var bra också, men huvudorsaken att det ändrades tror jag var den kritiken från internationella valobservatörer.
Men hur gick det där till? För så där hade vi ju många herrans år på 1900-talet. Var det ingen som hade upptäckt det innan eller kom på att det här är nog inte så smart? Eller hade vi inte haft utlänningar som hade kontrollerat det där innan? Eller hur funkar det?
Vi hade nog inte fått den kritiken internationellt, men jag tror också, och det här är inte jag expert på, men att det är en historisk och kulturell sak att det fanns kanske inte lika många partier för många år sedan. Det var kanske inte lika känsligt vilken valsedel man tog. Det stod alltid alla partiers företrädare utanför vallokalerna och delade ut. Det fanns en tradition av att man kunde ta alla partiers valsedlar om man inte ville visa vilka man tog. Nu finns det så många partier så att det är nästan omöjligt att uppmana att ta alla partiers valsedlar.
Den förändringen då, har den gått bra rent praktiskt? Är den i hamn så att säga nu? Det här med att man har ett eget bord?
Både ja och nej skulle jag säga. Den har gått bra för att lösa det som var syftet med den, nämligen att öka valhemligheten. Väljarna uppfattar enligt valforskningsprogrammets mätningar att valhemligheten blev bättre med dem. Däremot så har den försvårat logistiken i vallokaler väldigt mycket. Och därför, eller det är i alla fall huvudorsaken, så var hade stora problem med köer förra valet 2022, med köbildningar i vallokaler. För att det är en logistik där man nu måste ha två stationer, valsedlar bakom en skärm och sen ett valbås dit man går och röstar. Och två stationer tar längre tid än en station, det är otvetydigt så. Och det ställer krav på att man måste ha större lokaler. Många kommuner har jätteutmaningar att hitta lokaler, få tag på lokaler som passar för val och som är lediga på de tider som behövs, där man inte har idrottsturneringar och annat. Och logistikmässigt, små bibliotek, små förskolor, sådana saker som det förut var val i, de funkar inte längre med så stora stationer.
Okej. Okay. Var det 2022 vi hade den här nyordningen första gången, eller?
I ett nationellt val. Vi hade den första gången vid EU-valet 2019. Men ett EU-val är inte alls lika många valsedlar.
Okej. Okay. Men då såg vi att det blev lite problem då. Jag minns själv att i min vallokal var köer. Vet du hur arbetet går ut i kommunerna nu? Är man så att säga bättre förberedd och försöker ställa bord på vettigare sätt, eller hur jobbar man där?
Ja, generellt skulle jag säga, det är ju 290 kommuner, så det är olika förstås, men generellt så är man mycket bättre förberedd. För varje val som man genomför något så går det ju bättre. Men det är fortfarande stora utmaningar. Det är en genomströmningsproblematik att det tar tid för väljarna. Det finns också många valsedlar som när man tittar på det här bordet, hittills till det här riksdagsvalet så har vi 134 anmälda partier. Mm. Alla de kommer inte ha valsedlar, men alla har ju någon möjlighet att ha valsedlar. Så att beroende på hur många valsedlar det är, och så är det tre val. Många väljare tycker att det tar tid att hitta den valsedel som man vill ha.
Mm. Jag förstår att du inte kommer veta vad som kommer hända, men om du får spå, är det risk att vi får köer även den här gången på grund av det här, tror du?
Ja, vi ser ju absolut den risken. Och huvudskälet till det är att grundproblemet finns kvar. Vi har fortfarande de här två stationerna. Det är inget som är gjort ändrat lagstiftningsmässigt eller så. Vi har samma utmaningar som Valmyndigheten tycker är väldigt stora med valsedelssystemet. Och det gör ju att grundproblematiken kvarstår. Däremot så försöker vi inför det här valet prata ännu mer om att vi har en väldigt lång förtidsröstningsperiod. Det finns 18 dagar som man kan rösta före valdagen, och om man inte vill stå i kö så finns det många tider som man kan välja. För det vi inte vill ska uppstå, som jag tyvärr hörde från några väljare valet 2022, var att de kanske kom till en vallokal 16:45, skulle hämta barn någonstans 17:45, hade inte mer tid att stå i kö, och tyvärr blev det då att de inte kunde rösta, vilket de alltid hade gjort tidigare. Förhoppningsvis bara enstaka exempel, men de vill vi inte se. Och därför försöker vi säga att vet man att man har snäva marginaler eller om någon anledning har svårt att stå i kö, så väl då andra tider. Mm. Sen kan man självklart, det kan vara trevligt också att stå i en liten kö. Och ska jag säga att det är verkligen inte, och var inte heller, köer överallt. Utan vi har 6312 vallokaler på valdagen. I merparten av dem kommer det inte vara köer.
Där jag gick och röstade, och det där det var inte jättemycket kö, ska sägas, men då var det några näriga ungdomar som sålde bullar och kaffe till klasskassan, så det kunde man få. Så det gick att uthärda den kön. Jaha, vi ska fortsätta på det här med valsedlar, för det är ju någonting som ändå har varit ganska omdiskuterat. Hur funkar det där egentligen? Vem är det som ansvarar för att det finns valsedlar i vallokalerna?
Det är olika, okay, ska jag säga. Det är kommunerna som ansvarar för att det finns så kallade partivalsedlar för de partier som har rätt till utläggning av valsedlar.
Och vilka är det?
Det är de som fick mer än 1% av rösterna i något av de två senaste valen.
Okej. Okay. Och partivalsedlar, vad är det för något?
Det är valsedlar som bara har ett partinamn på eller en logotyp. Mm. Inte namn, inte personnamn på. De kallar jag för namnvalsedlar. Mm. Och namnvalsedlarna är alltså sådana som har både partinamn, logotyp och lista med personer. De ansvarar inte kommunerna för att lägga ut, utan det är partierna som ansvarar för att leverera dem till kommunerna om de gör det. Och då lägger kommunerna ut det som de har fått in, så att säga. Så det gör att man kan inte veta säkert vilka valsedlar som ska finnas i en vallokal.
Ja, fast man vet att i alla fall de här som hade fått minst 1% i de senaste två valen, de ska finnas där i alla fall.
Ja, i partivalsedlar. Dock inte om man är inriktad på att man vill kryssa en person. Så är det inte något lagkrav på att det ska finnas en sån, utan det beror på om partiet har levererat. Och det har de ju oftast gjort om vi pratar om riksdagspartierna. Men inte alltid, och det kan vara att det har levererats för lite eller att det saknas av något annat skäl.
Men om man kommer då till den här första stationen och ska hämta sin valsedel och så finns inte den man är ute efter där, vad gör man då? För då kan det kännas lite kymigt så här att säga, hej, det finns ingen miljöpartivalsedel där, kan jag få en? Det vill man väl inte säga inför alla, kanske?
Nej, det är en vanlig fråga, ett vanligt problem. Och det man alltid kan göra, det är att ta en blank valsedel, en valsedel som det inte står något parti på, och skriva ett partis namn, och om man vill skriva ett personnamn så kan man göra det också. Men man måste alltid skriva ett partinamn, annars blir inte rösten giltig. Så att blank valsedel kan man alltid välja.
Okej. Okay. Och när man skriver då, hur frikostiga är röstmottagarna när det gäller handstil och rättstavning och sånt där?
De som räknar rösterna slutgiltigt på länsstyrelsen, för alla röster räknas ju två gånger, men de som räknar i den slutgiltiga rösträkningen, där är verkligen målet att väljarens intention ska styra. Så att kan man förstå vad väljaren har menat, då spelar det ingen roll med felstavningar eller så. Men däremot om man till exempel skriver två bokstäver som kan tolkas som två olika partier, eller så fort det inte går att tyda vad man har röstat på, då blir rösten ogiltig.
Mm. Historiskt har det ju förekommit en del uppgifter och rykten om att valsedlar försvunnit eller de har saknats eller att man det helt enkelt saboterats, att man har snott valsedlar från ett parti som man av olika anledningar inte gillar. Och det där har ju uppmärksammats. Jag såg att Stockholms stads valnämnd efter förra valet skrev att valsedlarna är det särklass största problemet under valdagen. Det här med valsedlar, jag tycker ju det är lite konstigt att vi har ett system där liksom vem som helst kan gå och sno, och det görs ibland, och ibland skryter man på sociala medier, haha, jag tog det här partiet. Är inte valsedlar en ganska stor svaghet i systemet?
Jo, Valmyndigheten uppfattar, och det har vi också skrivit i våra erfarenhetsrapporter efter varje av de senaste valen, att valsedelssystemet är den stora bristen i det svenska valsystemet. Det är absolut den största utmaningen, och det är, anser vi, systemproblem som inte går. Vi lappar och lagar och försöker förbättra i ett system som i grunden behöver förändras.
Säg att en antagonistisk person eller gruppering eller land skulle gå in att kanske systematiskt stjäla ett partis valsedlar på 50 platser under valdagen, samtidigt som sociala medier, det tickar igång ryktena att nu saknas, ja men tänk Sverigedemokraterna som varit utsatta tidigare. Det är väl ett sätt att ganska enkelt, med ganska små medel, försvaga legitimiteten för valet, tänker jag. Eller...
Ja, och problemet skulle jag säga att det behöver inte ens vara så medvetet, utan i många vallokaler, i till exempel Göteborg, där tror jag att de hade 103 olika valsedlar i ställen. Så det är tre val, det blir 103 valsedlar totalt. Det är jättelätt om man är väljare att man tar ett partis valsedel och misstag ställer tillbaka den någon annanstans. Det behöver inte vara medvetet eller antagonistiskt. Mm. Oftast skulle jag säga så är det inte medvetet eller antagonistiskt. Det förekommer dessvärre sånt också. Men det gör att det är lätt att ett partis valsedlar saknas, fast de faktiskt inte saknas, utan de finns där men dolda under en annan. Och det gör också att det är väldigt lätt att sprida rykten om att det saknas en valsedel. Sen ska jag säga att i de flesta vallokaler, för att inte säga alla, så är det valsedelskontrollanter eller röstmottagare som kontrollerar nästan efter varje väljare. Så att för först är det som vi pratade om redan, att man kan använda en blank valsedel om partiet saknas. Och det kommer inte att saknas länge, för att det kontrolleras och de kommer märka förr eller senare att det saknas, och ganska snart. Men det är ett problem, och det är en del av det stora problemet som du är inne på, som vi också skriver efter varje val. Det är ju just det att man kan sprida rykten om det. Mm. Och det är en stor risk, det säger vi hela tiden.
För jag såg ett annat exempel, det var efter första valet, då var det partiet Nyans, det här är ett ganska litet parti som är islamistiskt, som då hade överklagat ett valresultat för att det inte hade funnits deras valsedlar i lokalen. Och då hade också en av röstmottagarna sagt att men då ställde de inte upp i kommunen eller något sånt där, var det någon uppgift. Alltså är det helt enkelt så att om valsedelhanteringen på något sätt brister, kan man helt enkelt överklaga ett val så att det blir ogiltigt? Kan det gå så illa?
Jag har svårt
det gick
att
inte igenom den gången. Men ska
det,
säga
det ska väldigt mycket till för det första att ett val och ett valresultat ska bli ogiltigt om vi pratar riksdagsval.
Ja, det här var en kommun ska jag säga.
I en liten kommun så krävs det ibland inte många röster för att någonting ska omräknas eller att till och med att valprövningsnämnden upphäver valresultatet. Men att det ska bli så utifrån det här exemplet, det har jag svårt att tro.
Mm. Nej, det gick ju inte igenom den gången heller, det skedde förra gången. Vi ska snart fortsätta med själva vad som händer i vallokalerna, men först lite det formella. Det är kommunerna som organiserar valet. Vad har ni för val på Valmyndigheten? Vad har ni för ansvar och hur samarbetar ni med kommunerna? Hur ser det ut där liksom?
Den svenska valadministrationen som vi kallar det är decentraliserad. Så vi har central valmyndighet, regional valmyndighet och lokal valmyndighet. Det är så det är reglerat. Valmyndigheten är central valmyndighet och nationellt övergripande ansvarig för val. Så att vi producerar allt valmaterial, vi ansvarar för det IT-system som används. Vi planerar, utbildar länsstyrelser som sedan i sin tur utbildar kommuner. Vi tar fram allt utbildningsmaterial. Vi står för en väldigt stor del av den övergripande produktionsapparaten. Sen så är länsstyrelserna regionalt ansvariga och det viktigaste i deras uppdrag det är ju den slutgiltiga rösträkningen, att de räknar alla röster efter att valet är klart. Och kommunerna, de organiserar själva röstningen i de 290 kommunerna och så hittar lokaler och anställer röstmottagare och sen gör ju de den preliminära rösträkningen på valkvällen.
Mm, just det. Vi ska ta det. Jag har tidigare i år ganska ofta varit röstmottagare så att vi ska bara berätta. Jag berättar vad jag var med så får du rätta mig ifall jag minns rätt. Vallokalerna stänger. Då har man dels en röstlängd där alla som röstat är avprickade. Så man ska veta att det ska finnas 657 röster här. Sen så öppnar man då börjar man med att räkna riksdagsvalet först. Alltid så helt enkelt så öppnar man den och sen sorterar man alla då i högar och så räknar man. Och då förhoppningsvis ska då stämma antalet röster. Det gör det inte alltid första gången, får man räkna om någon gång sådär. Sen så skriver man ner det och sen går ordföranden i just den och ringer in resultatet sen tror jag, så snabbt som möjligt. Och sen så är det så att man lägger allting i plastpåsar som man förseglar och så sätter man tydliga lappar på och så åker man in till, jag tror vi åkte in till stadshuset med dem sen och sen vidare. Är det ungefär så? Var det en korrekt beskrivning?
Det stämmer nästan exakt förutom att vi nu för tiden ingen ringer in utan man gör det digitalt.
Okay, ja, det var på 90-talet jag var inblandad. Och det här är ju vad jag tycker är ett extremt säkert system för att det är ju alltså i 6000 olika lokaler det räknas. Så liksom, ska man vara in och valfuska måste man ha väldigt, väldigt mycket folk där ute helt enkelt. Liksom. Och det är ju helt... för ibland så dyker upp så här trollkonton på Twitter som skriver att det finns stort mörkertal i valfusk i Sverige. Så bara, nej, det gör inte det och det kan inte gärna göra det med vårt system heller. Liksom. Det är vår stora styrka.
Nej, och det du beskriver, det är ju bara, höll jag på att säga, men den första delen av... Så att, sen räknas ju alla röster om en gång till och i praktiken så räknas det mer än en gång på många olika sätt. Så att man måste ha väldigt många personer inblandade på flera olika instanser och väldigt välorganiserat för att lyckas med den typen av valfusk. Och det är ju precis som du säger, väldigt, väldigt svårt.
Vad gör man på Valmyndigheten de år det inte är val?
Ja, det är nästan den vanligaste frågan vi har.
Och det är en ganska dum fråga, va?
Vi tycker ju det, men vi förstår ju såklart att den inte är dum eftersom alla ställer den frågan. Men vi har nästan lika mycket att göra, ska jag säga, fast av en annan karaktär, när det inte är val. För att det är en så stor apparat att planera ett val. Och för att vi ska göra förändringar till nästa nationella val som är 2030, då måste vi börja med den utvecklingen redan, helst 2026, direkt efter det här valet. För att det är en sån stor apparat att först ska saker gås igenom juridiskt kanske, sen ska det utvecklas IT-mässigt, sen ska det ändras i utbildningsmaterial och broschyrer och sen ska saker tryckas. Det behöver vara klart väldigt, väldigt långt i förväg. Så att vi har fullt upp även mellan valen. Mm.
Vi har ju inte haft, för det var väldigt länge sedan vi i Sverige hade ett extra val, men det är ju något sånt där som har ändå funnits hot, eller vad ska jag säga, en sannolikhet efter de tidigare valen. Hur går det där till? Hur mycket tid har ni och kommunerna på er då ifall det skulle bli så?
Men vi har i vårt uppdrag att vi ska ha beredskap för att utföra ett extraval inom 3 månader. Mm. Och det finns alltid som en del av vårt grunduppdrag och därmed eller också för länsstyrelser och kommuner, så ser vallagen ut. Och det uppdraget har ju varit mer eller mindre reellt. Men efter 2015 skulle jag säga så är det en beredskap som vi verkligen har. Och flera gånger har det ju varit väldigt nära också. Så att vi har avtal för och vi har planer för och vad exakt gör vi. Får vi en signal om extra val så har vi liksom minutschema för de närmaste veckorna vad vi gör.
Så ni är redo att ställa in semestrarna och kavla upp armarna igen? Tillbaks till vallokalen. Man ska ha ID med sig som väljare. Vad händer om man inte har med det? Får man inte rösta då?
Det viktiga är att röstmottagaren kan vara säker på att du är du. Mm. Så att först har du många olika sätt att legitimera dig på. Och sen så, om du inte har då en giltig legitimation, då kan du ha med någon annan som kan legitimera sig, som då får intyga att du är du. Och röstmottagaren kan också intyga att den vet att du är du.
Om det är ens granne som sitter där.
Ja, precis. Mm. Ja. I små kommuner är det ju vanligt att man vet vilka folk är. Men huvudregeln är ändå att man ska legitimera sig.
Hur kom det så att vi började med ID så sent som, vad sa du, 2006?
Ja, det är en bra fråga, men innan det så hade man inte haft de diskussionerna om, det var inte sådana krav på säkerhet. Man ansåg att det var säkert att man hade sitt röstkort. Mm. Mer än så kan jag inte börja för historien.
Har det hänt någon gång att någon har dykt upp i vallokalen och folk säger nej, men du röstade för du har redan röstat här, du får inte rösta, så har någon annan röstat åt den?
Det händer tyvärr varje val. Det är inte många av alla väljare och i andel är det nästan obefintligt, men dock, det händer varje val och det är väldigt, väldigt olyckligt och tråkigt när det händer. Och då får ju inte den väljare som redan har röstat, som redan är avprickad av felaktiga skäl då, rösta. Om inte röstmottagaren eller de personalen i lokalen kan identifiera vad som har hänt och gått fel och få tag på den väljare som har blivit felaktigt avprickad. Men oftast går inte det att lösa. Och det är ju någonting som är en konsekvens av att vi prickar av manuellt för hand med papper och penna och linjal. Och även om alla är otroligt noggranna så är det många som prickas av och människor gör sådana misstag tyvärr. Så att bland annat av det skälet så har vi ett försök det här valet med 20 vallokaler av de 6312 så kommer det att vara försök med digitala röstlängder. Så då kommer väljarna i de få lokalerna då, så kommer väljarna bli avprickade både på papper för så att vi har säkerhet och redundans och sen digitalt i en digital röstlängd. Och om det försöket går väl ut, vilket vi hoppas och tror, för nästan alla andra länder gör det här digitalt, så hoppas vi att det kan rullas ut större i nästa val. Mm.
Väldigt detaljfråga, men det finns ju vissa föremål som bara används när det är val, och då tänker jag främst på de här lådan som man stoppar rösterna, lägger rösterna i, och de här skärmarna man röstar bakom, de har ju inget annat användningsområde. Vad förvaras de emellan och vem har ansvar för dem mellan val?
Jag är väldigt glad att få såna här detaljnördiga frågor om val. Ja, men det är inte många som är intresserade av det kanske. Men ja, för det första, det krävs jättelager i de stora kommunerna. De har ju stora vallager där de lagrar bland annat just valbås och valurnor.
För vi pratade om det på redaktionen och Peter Wemblad trodde att det stod i bollförrådet i gympasalen, men det gör det alltså inte.
Det är som sagt, Sverige har 290 kommuner av väldigt olika storlek. Men vi sitter ju i Stockholm nu till exempel. De har otroligt stora vallager. I pytteliten kommun kan jag nog tänka mig att det säkert kan stå i gympasalen också. Det står där de bedömer att det är lämpligt.
För de här skärmarna har ju alltid sett likadana ut. Finns det reglerat på något sätt? Eller är det bara någon som gjorde en stor upphandling och sen har det bara följt med? Liksom?
Nej, men det finns, de ser inte alltid likadana ut. De kanske ser likadana ut inom, om du röstar inom en och samma kommun hela tiden. Tittar över landet finns det lite olika variationer. Du kanske tänker på de här gröna,
ja,
trekantiga.
Jag trodde det bara fanns, men det finns andra alltså.
Nej, det finns faktiskt i bland annat Göteborg så har man köpt in ganska många nya, av en ny valsedelstyp som, om vi nu pratar nörddetaljer, som här i Sverige ibland kallas för holländska valbås. Men i Holland kallar de dem för de skandinaviska valbåsen, så jag vet inte var de kommer ifrån.
Ser de annorlunda ut?
Ja, de är stora och fyrkantiga och har valsedlar på alla tre sidor av båset. Så det får plats. Man behöver då inte ha två stationer. Aha. Det är väl något sånt förespråkar vi för framtiden. Då kan man få in valsedlarna i det båset där man röstar.
Okej, göteborgarna går före här alltså.
Göteborgarna har det här i ett tungt producerat material med stabila valbås, men det finns också de som har det här i pappersform, i mer wellpapp eller om man tänker. Det finns många varianter och de fungerar, men något vi på Valmyndigheten, om man får önska, men vi är en bit ifrån det, det ligger ganska långt ner på önskelistan, finns saker som är viktigare, men så skulle vi ha som de har i Norge, centralt producerade valbås och valurner som gör att allting ser likadant ut på alla ställen och också har någon typ av demokrati. Det finns faktiskt väldigt intressant valforskning från andra länder som visar att det har betydelse för röstningen, inte minst för förstagångsväljare, hur vallokalen är utformad. Så man ser att det här är en lokal som är lite påkostad och det är inte bara ett gammalt framdraget material från valhavet, utan det har betydelse det här. Det gör att framförallt förstagångsväljare känner att det är viktigt att rösta, och man kan se i forskning att de då röstar i högre grad en gång till än om det är en inträngd lokal med man får gå ner i en källartrappa, hur det är skyltat och kommunicerat och hur viktigt det känns. Det har betydelse för röstningen, och sånt tycker vi är viktigt att jobba med på Valmyndighet.
Fantastiskt att man har kunnat visa det i forskning. Jag kan å andra sidan tycka att det är fint när det ser lite så här bedagat kalla krigssverigeaktigt ut, för då tänker jag att än finns gamla folkhem Sveriges toner kvar, det ska liksom vara stensiler och det ska vara liksom lite skräpigt sådär liksom. Då känner jag att nu är det Sverige 1985 och man, ja.
Men det kanske är de som ska massproduceras och vara precis överallt då, men att man har en enhetlig standard.
Ja, en annan sak, det är också kanske en fånig grej, men röstmottagarna har ju vanliga civila kläder. Hur är det där i olika länder? Har man haft någon idé att man ska ha någon uniform eller någon jacka eller någonting på sig så man syns tydligare så att säga?
Nej, men nu för tiden har de faktiskt oftast en väst. Har du hoppas att du har sett det eller får se det nu? Och jag tror att de har det överallt här. Men vi producerar västar som det står röstmottagare på. Det finns också en ordförande väst. Så att man ska se tydligt vem som är röstmottagare.
Det är inte jag tänkt på, men det tycker jag låter som en klok förändring. Jaha, vi ska gå vidare. Prata förtidsröstande. Det ökar ju år från år, verkar det som. Är det er förtjänst att ni liksom påminner om detta? Eller vad beror det på? Vet man det?
Det är kanske mer en fråga för forskare eller valforskningsprogrammet eller så, vad det beror på då. Men vi uppfattar ju att många väljare uppskattar förtidsröstningen. Att det är en del av vårt generösa och tillgängliga valsystem. Att man kan rösta i 18 dagar, man kan rösta om man vid sitt arbete, man kan rösta när man är på väg hem från jobbet, på tågstationen. Det finns många ställen som är enklare att rösta än kanske i vallokalen. Och om man är osäker, man har också en garant om man blir sjuk på valdagen, så har man redan röstat. Det finns många som vill göra det. Sen kan det förstås ha betydelse att vi pratar om det också. Just nu gör vi ju det medvetet för att ha gjort vad vi kan för att informera om att man inte behöver stå i kö om man tycker att det är ett stort hinder för att rösta. Men huvuddelen tror jag verkligen är, det har utvecklats för varje år, och det är inte bara i Sverige. Det är en trend som ses internationellt överallt. Att har man förtidsröstning i sitt system så gillar väljare att förtidsrösta.
Okej.
Det kan också vara så, det jag vill tillägga, att vi hör faktiskt ganska ofta från grupper som har lite svårare att rösta. Kanske har en funktionsnedsättning eller inte minst med intellektuell funktionsnedsättning. Att om man förtidsröstar så finns det ju många tider när det är lugnt att rösta och när man kan få mer hjälp och fråga och inte behöver känna sig dum för att man frågar. Så det hör jag också ibland med uppskattning av förtidsröst.
Några frågor om personröstning. Jag har inte helt begripit hur det där funkar. En gång hörde jag så att säga, det var ganska många val sen, men då gick det något rykte eller någon uppgift att om man var nöjd med hur partierna hade satt listan, då skulle man alltid kryssa första namnet, för då så att säga bekräftade man listan. Annars fanns det risk att någon annan man kanske inte gillade skulle kryssas upp. Är det en rimlig beskrivning eller hur ska man tänka där?
Nej, jag känner igen det att det har sagt så. Men för det första så är det frivilligt att personrösta. Ja. Man måste alltid rösta på ett parti, annars blir rösten ogiltig. Så om du, även om du tar en sån här blank valsedel, så kan du inte bara skriva det namnet du vill personrösta på. Även om det är uppenbart vilket parti den tillhör, så kommer den rösten bli ogiltig. Ja. Så alltid partiröst. Sen är det frivilligt att personrösta. Och om man vill personrösta så måste man sätta ett kryss för den kandidaten man vill personrösta på, oavsett vilken plats. Så om du vill personrösta på den som står först på listan, så ska du sätta kryss på den personen. Men inte för att bekräfta listan, utan för att du vill personrösta på just den personen. För då kan ingen annan som står längre ner få kryssas om, liksom om ur ditt röstperspektiv. Så det är viktigt att det är frivilligt att personrösta. Du ska personrösta om du vill det, och du ska personrösta på den personen du vill rösta på, oavsett om den står först på listan eller sist.
Ja. Men du sa att du kände igen lite den här argumentationen, eller påståendet i alla fall, men det är alltså inte riktigt sant då. Alltså, utan, för jag tänker så här, man vet, jag vill rösta på Liberalerna, men så vet jag att på tionde plats står någon som har drivit en jättestark personvalskampanj som jag tycker riktigt, riktigt illa om. Den vill inte jag ska komma upp. Är det en god idé att sätta ett personkryss på någon annan då, så att säga, kanske den högst på listan, eller hur ska man tänka där? Kanske svårt för dig att ge råd om, men det...
Ja, jag vet inte om jag ska ge såna taktikråd om hur man ska rösta, men jag skulle ändå säga att sätt kryss för den du vill personrösta på.
Vi nöjer oss med det.
Ja, bra.
Hur många fler är det som röstar i årets val jämfört med senast?
Oj, vi fastställer ju det lördag.
Mm. Så det är inte klart än hur många det är?
Nej, det är i alla fall inte klart exakt och inte jämfört med tidigare val.
Nej, okej. För jag tänker att befolkningen har ju ökat, så jag antar att det blir fler och fler för
varje. Ja, det blir fler och fler för varje val, absolut.
Ibland kommer nyheten att aldrig har förstagångsväljarna varit så många. Och så där. Vet vi någonting om det i år? Eller är det, också
Nej, det är också någonting som vi kan svara. Under nästa vecka kommer vi och de som använder våra uppgifter kunna svara på sånt. Vi fastställer rösträtten, fastställs faktiskt nu på fredag. Och sen börjar röstkort skickas ut därefter. Så att, det vet vi mycket mer om i nästa vecka.
Mm. Det var några frågor om räkningen jag hade kvar, som jag tänkte vi skulle prata om också. Onsdagsräkning pratar man om förut. Finns den kvar?
Ja, den finns kvar.
Vi,
ibland försöker vi undvika ordet onsdagsräkning. Förlåt. Just för att det är svårt. Nej, det är bra att du frågar så, för det är svårt att förstå vad det är om man inte vet det. Utan det är så här att alla röster räknas ju preliminärt i vallokalen på valkvällen. De förtidsröster som inte har hunnit komma fram till vallokalen och utlandsröster som inte har hunnit komma fram, de räknas istället på onsdagen efter valdagen av kommunerna också då. Så det är fortfarande preliminär räkning. Och den kan till och med pågå in på torsdagen om det är många röster. Så att därför är det numera både onsdags- och torsdagsräkning, om man ska säga så. Vi kallar det, eller rent juridiskt heter det, valnämndens preliminära rösträkning som görs i alla kommuner. Och sen ska ju de rösterna igen, eller de rösterna också, skickas till länsstyrelserna och räknas slutligt. Mm. Så att därför är det, och det är väldigt svårt att förstå rent, det är också sånt som är lätt att sprida rykten om, att den preliminära rösträkningen pågår ju fortfarande i veckan efter valet, samtidigt som den slutliga. Så ibland tror man så här, ja, valresultatet har rört sig mellan söndag och torsdag när jag tittade, valmyndigheten har fuskat. Mm. Nej, det är för att den preliminära rösträkningen ser ut så att de röster som inte har kommit fram räknas igen onsdag eller torsdag, eller inte igen, de räknas helt enkelt onsdag eller torsdag.
Och så räknar man då på länsstyrelsen som anställer studenter tillfälligt brukar vara som sitter och räknar. Vad händer med valsedlarna sen och hur länge sparas de?
Sen arkiveras de hos länsstyrelserna och de sparas till nästa val har vunnit laga kraft. Mm. Så nu efter valen 2026, så när det valet har vunnit laga kraft så kasseras valsedlarna från 2022 och destrueras.
Så det finns inget bergrum där valet 1988 fortfarande ligger i stora påsar sådär?
Nej, det finns det inte. Däremot finns ju valresultaten och protokollen förstås arkiverad.
Och vi märkte vem som blev statsminister efteråt också. Efter varje val skriver ni på Valmyndigheten ner era lärdomar, finns publicerade på er hemsida. Vad var de viktigaste lärdomarna från förra valet 2022?
Den viktigaste har vi ju redan pratat om, de utmaningar som hela tiden finns med valsedelssystemet. Både för väljarna som vi har pratat om mycket, men också produktionsmässigt risker med den jättestora produktion som vi har. En annan sak som vi också lyfter fram då, som vi fortfarande ser behov av att göra ändringar i, det är ju vårt system för att anmäla partier till valet. Att jag sa tidigare tror jag att det idag är 134 partier anmälda till riksdagsval. Mm. Vi på Valmyndigheten anser att det behövs tydligare kriterier, eller det behövs kriterier för att få ställa upp i val. Och att det är för svårt för väljare att utskilja vilka partier som verkligen är seriösa och vill kandidera, ha kandidater som vill ställa upp och få mandat i valet, och vilka som, ja, kanske det förekommer säkert till och med skämtpartier bland de här 134.
Det är många roliga utekvällar som har slutat med att man har bildat parti och registrerat det.
Ja, och det tycker inte vi är bra för demokratin, för vi bedömer att det ska vara lätt för väljarna att hitta seriösa partier.
Precis. Kör en normal efterfest istället. Gå och köpa lite folk eller sådär. Det talas ju ofta då, vi har varit inne på det redan, att antagonistiska krafter vill påverka eller förstöra svenska val. Vad säger du om hoten mot årets val? Är det samma nivå som tidigare eller har det tillkommit något nytt? Vad finns att säga?
Nej, men det är egentligen, det är inte Valmyndigheten som har i uppdrag att i alla fall definiera hotnivån mot valen. Det får vi ju hjälp av från säkerhetsmyndigheterna, både Säkerhetspolisen och Myndigheten för psykologiskt försvar. Och de har ju bägge två sagt att de ser inte att valen nu är ett prioriterat mål för främmande makt. Däremot så har vi stor beredskap för att sånt kan ändra sig, och vi har uppbyggda sätt att skydda valen på. Och numera omvärldsutvecklingen för genomförande av val är sådan att säkerhet är en stor del av valgenomförandet. Under de 10 senaste åren har det ökat för varje val. Och även om det kanske inte finns en konkret hotbild, så är vi hela tiden förberedda på att det kan ändra sig. Det är också så att det finns antagonister som vill påverka. Det både kan vara, som jag tror att du sa, att förstöra i valgenomförandet. Men det kan också vara att försöka misskreditera förtroendet för valgenomförandet genom att sprida rykten på sociala medier, som är väldigt enkelt. Och det kan ju vara både enskilda eller från Sverige eller internationellt. Så att vi har en stor myndighetssamverkan och beredskap för att möta sådana utmaningar.
Och precis, och det förtjänar ju påpeka sig igen att svenska val är väldigt, väldigt, väldigt säkra och svåra. Otroligt svåra ifall man vill försöka påverka dem. Ja, nu har vi pratat mycket om det gäller val. Anna, är det någonting som jag har glömt bort som du tycker är viktigt att man som väljare eller intresserad av val ska ha med sig här?
Nej, men jag tycker verkligen, du sa det själv alldeles nyss, de viktigaste sakerna vi har pratat om, att vi har ett väldigt säkert och robust valsystem där det är svårt att påverka valresultatet, ibland nästan omöjligt. Och att, som jag ibland tycker att vi pratar för lite om, att vi också har ett väldigt, väldigt tillgängligt valsystem och väljarvänligt. Och man kan rösta många olika dagar på många olika sätt. Vi har inte pratat om att man kan rösta, man kan få hem en ambulerande röstmottagare om man är på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning behöver det. Man kan rösta via bud. Just nu kan man rösta med brev från utlandet. Och nästa vecka börjar röstningen från ambassader och konsulat. Så vi har ett väldigt, väldigt tillgängligt tillgängligt valsystem där det är lätt att rösta.
Mm, alldeles utmärkt. Jag ska sluta med att passa på. Jag kan ju tyvärr inte vara röstmottagare längre för att jag jobbar ju då på de här kvällarna. Men jag har varit tidigare och det är ett väldigt trevligt jobb. Så nu är det ju förstås för sent för att bli det i år. Men inför nästa gång så tycker jag, rekommenderar jag verkligen att man söker sig till sin kommun och hör ifall de är intresserade av sådana. Det behövs väl alltid fler, antar jag.
Ja, det behövs det. Och jag brukar också, precis som du, jag räknade röster på länsstyrelsen när jag pluggade också. Mm. Och det var väldigt, väldigt roligt och intressant. Så det kan jag verkligen uppmuntra till.
Stort tack, Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, för att du gästade mig idag. Tack så mycket.
Tack.
Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.